god morgon!
God morgon!
Det är nyhetsshowen, det är tjejtisdag den 26 mars.
Nu jävlar, börjar vi närma oss något goda månader här.
Påsk.
Ja.
Den bästa högtiden.
Ja, det är den.
Ja, det är ju du och jag som är Linnea Rönnqvist.
Det är det, Fanny Wijk.
Jajamän, vad ska du prata om idag?
Jag ska berätta lite om resolutionen som FNs säkerhetsråd godkände igår om omedelbar vapenvila i Gaza.
Ja, jag ska prata lite om Trump och hans enorma borgensumma som nu sänks och blev lite mindre enorm. Men fortfarande enorm, om jag får värdera själv.
För tiden höll på att ticka ut igår.
Japp, nu har han 10 dagar på sig att betala.
Okej.
Okay. Men hur ska det gå till? Mer om det.
Just det, sund. Jag ska... räkningarna, förlåt, kom jag på. Det måste man betala nu.
Jag har inte gjort det.
Nej, jag glömde det.
Det kan du gå hem och göra sen.
Ja.
Jag ska också prata om softgirl-debatten.
Ja, det här ser jag fram emot. Jag har inte hängt med överhuvudtaget.
Nej, den har rasat på kultur- och ledarsidor de senaste veckorna, skulle
jag
säga.
Pinsamt, jag har inte.
Ja, är det feminismens slut? Eller är det kanske bara ett mer hållbart sätt att leva på?
Mm-hmm.
Du kan ju avgöra när jag har berättat
mer.
Sen får vi en gäst, GP:s krimreporter Filip Lyrheden, kommer hit för att prata om hur man gör för att bota en stalker.
Ja,
det vill man ju ändå veta, va?
Det vill man gärna veta.
Ja, han har varit på ett behandlingshem i Danmark som hjälper både stalkingoffer och stalkers. Bara en sån sak.
Mm.
Sen blir du bakvagn.
Ja.
Du ska ju då utsättas för ett läxförhör på din egen kurs.
Ja, det heter ju faktiskt tenta. Jag vill inte att vi förminskar det här genom att säga läxförhör.
Jag försökte bara vara snäll.
Ja, tack.
Mot dina nerver.
Ja, vad snällt. Jo, men jag är lite nervös. Precis, det är ju fågeltenta idag. Vid 8-snåret ungefär.
Mm.
Och ja, jag har ju hållit i kursen, men det känns ändå som att vi måste kolla om jag har lärt mig någonting.
Jag är jätteglad att det är du som ska svara på frågorna och
inte jag. Ja, jag med. För jag tror inte du har pluggat jättemycket, va?
Tackar. Sen ska jag prata lite om SVT:s musikvideohyllning till ABBA.
Det här ser jag också fram emot att höra mer om.
Ja, vad bra. Och jag ska också prata om Göteborgs nya beachfestival.
Jaha.
Mm-hmm.
Vad är det för beach, undrar
man? Det ska du skita i, ska jag säga. Du får vänta till slutet av programmet.
Toppen.
Vad ska du prata om?
Det blir ett nytt begrepp, snålflation.
Va?
Vad är det för någonting egentligen?
Ingen aning.
Sen om att Liseberg tar entréavgift för ettåringar och så ett land där man sätter in polisen för att stoppa plankare.
Oj, oj, oj. Mm. Det är mycket med det här med plankare nu, va?
Det är mycket med det.
Det är
mycket,
inte
mycket, i
mycket.
Sverige, vill jag förtydliga då.
Nej, det här var konstigt du sa, ett land.
Exakt.
Och så var det vårt land.
Ja, precis. Älskade
Sverige, som du syftade på.
Det är ett land bara.
Ja.
Inget särskilt land.
Ett helt random. Hur mår du då?
Bra, tack. Jag har lite påskpirr.
Mm.
Ja.
På vilket sätt? Har du plockat fram ditt pynt?
Jag äger inte något påskpynt överhuvudtaget.
Gör
faktiskt.
Du inte?
Nej, utan det lämnar jag till andra generationer att bidra.
Linnea, du är vuxen nu.
Jag vet, men det är ju också bara jag som bor i min lägenhet.
Ja.
Så jag kan ju skita i det om jag vill.
Men vill du inte ha en liten kyckling åtminstone?
Om det är en fin kyckling hade jag kunnat tänka mig det. Men jag har inte orkat fixa något. Nej, men jag bara känner liksom så här, jag vet ju att det inte ska bli jättebra väder i helgen. Men
jag har bara vägrat kolla.
Ja.
I min hjärna så kommer man kunna sitta mot en vägg.
Ja, men det är, så har jag bara bestämt.
I
det är
mycket kläder visserligen.
Ja, absolut. Men det är den känslan jag har. Och att det kommer bli mycket god mat, det kommer bli lite sovmorgon, det är väl mysigt.
Ja, det är väl väldigt mysigt.
Ja.
Man har så höga krav.
Eller hur?
Nej, men jag håller med. Jag ska göra lite påskpyssel idag med min dotter som har öroninflammation. Och därför har jag sovit i någon stora situationstegen sittandes flera nätter i rad.
Ja,
det... Och igår när jag pratade med 1177, då var de så. Det är många föräldrar där ute som har sovit sittandes i många nätter. Jag bara, okej, tack. Frågetecken.
Ja, vilken bra tröst.
Mm,
men vad ska ni pyssla då? Har du bestämt det?
Jag tänkte att man skulle göra ett påskris.
Ja.
Med sådana fjädrar.
Mm.
Som, alltså det kommer inte hon kunna sätta dit, men hon kommer kanske bli glad.
Ja.
Kanske, jag vet inte, pyssla en liten kyckling eller något.
Ja.
Jag försöker komma ihåg nu.
Flörtkulor höll man ju på mycket med.
Just det.
Jag har någon...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Några såna... Kan inte släppa den här utan av limme, tror jag.
Nej, just det. Men du kanske får ta limmansvar.
Nu låter det bara som att jag kommer att missa.
Ja, det låter på. Ganska mycket så faktiskt.
Upps.
FNs säkerhetsråd kräver omedelbar vapenvila i Gaza.
Ja, nu var det dags.
Nu var det dags efter flera omröstningar där det inte har gått igenom, så blev det godkänt igår. Mm. De 15 medlemmarna i säkerhetsrådet godkände denna igår alltså. Och det kunde de göra då för att USA la ner sin röst.
Mm. Ja. Markering.
Markering. Det som står i den här resolutionen, det är då att man kräver en akut vapenvila under Ramadan. Mm-hmm. Som pågår fram till den 9 april. Mm. Och att det, och man vill att det då ska vara ett steg mot ett permanent och hållbart slut på striderna. Mm. Och det här är alltså första gången då under kriget som man då har lyckats enas om en sån här resolution. Det har varit uppe flera gånger, men det har alltid varit något, ja, någon formulering eller du vet sådär, något sätt man har uttryckt sig på som man ställt till det.
Mm. Det är svårt i politiken, va?
Det är det. Det är känsligt.
Det är känsligt. Mm.
Säkerhetsrådet kräver också att gisslan släpps fria, mm-hmm, som togs då den 7 oktober. Men det är inte direkt kopplat till vapenvilan.
Okay.
Det är liksom en annan grej de kräver.
Yep.
Och kort efter det här beskedet igår så gick Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ut och meddelade då att landet ställer in ett besök till USA. Mm-hmm. Det skulle ha varit en resa då där en delegation åkte till Washington för att presentera vilka planer man hade för en markinvasion i Rafah. Mm. Det här gränsområdet som vi har pratat om mycket på sistone. Den resan är alltså inställd, och Netanyahu sa också då att USA har backat på en principiell ståndpunkt genom att de då lät den här resolutionen gå igenom utan då att villkora den mot att gisslan släpps.
Okej. Okay.
Eftersom de då är lite separata. Och han säger att det här ger Hamas liksom en öppning och ett hopp om att man ska kunna få till en vapenvila utan att gisslan släpps.
Mm. Mm.
Israels försvarsminister Yoav Gallant, han var redan på plats i USA. Och han sa efter det här beskedet då att vi har ingen moralisk rätt att stoppa kriget så länge det fortfarande finns gisslan i Gaza.
Ja,
det var hans hållning.
Mm.
Och Hamas då, de välkomnar det här, uppger man. Mm. Och har meddelat då att man är redo att delta i en omedelbar fångutväxlingsprocess.
Mm.
Mm. FNs generalsekreterare Antonio Guterres, han skriver på X att det är oförlåtligt om den här resolutionen inte följs. Och i Studio 1 igår så var toppdiplomaten Jan Eliasson där. Han sa så här.
Ja, det här är ju ett viktigt steg framåt. Att USA inte stoppat denna resolution som i olika former blivit stoppade 3 gånger tidigare. Och det är ju ett tecken på det allvar som råder i området. Vi har ju en svält som håller på att bryta ut i framförallt norra Gaza.
Mm. Ja. Men vad tror han då? Alltså, kommer Israel att acceptera den här resolutionen?
Nej, utsikten är ganska små. Jag har sett de senaste rapporterna som tyder på att den här regeringen i Israel vill fortsätta att försöka eliminera Hamas. Så att det är den stora frågan.
Mm, det är den stora frågan.
Mm.
Kommer parterna följa det? Han säger också då att det är oklart om Hamas är beredda att frige alla i gisslan.
Mm.
Som ju säkerhetsrådet då också kräver. Men kom ihåg, det är inte direkt kopplat till vapenvilan.
Nej. Jag ska komma ihåg det. Det är lite ologiskt, men
ja, precis.
Så har de gjort.
Mm. TT har pratat med Anders Persson som är Mellanösternexpert och forskare vid Linnéuniversitetet. Och han säger då, hans bedömning är att det är osannolikt att Netanyahu kommer att acceptera det här kravet om vapenvila. Och han säger också att om Israel skulle bryta mot resolutionen, till exempel då genom att man genomför den här planerade markinvasionen i Rafah, då skulle det kunna införa sanktioner mot Israel.
Mm-hmm.
Och det, säger han då, det skulle vara väldigt signifikant om det gjordes. Och Isabel Kirenbäck, som vi har haft på besök flera gånger,
ja,
Mellanösternforskare och professor vid Göteborgs universitet, hon säger till TT att den här resolutionen innebär att man pressar parterna ytterligare, framförallt Israel, med tanke på att det är USA som avstår och inte lägger in sitt veto.
Just det.
Stödet har vi pratat om väldigt mycket där, från, Israel, från USA till Israel.
Jag har börjat vackla och nu ser vi det då.
Ja,
väldigt konkret.
Ja, men precis. Så tolkar ju också Israel Netanyahu, som sa ändå att det var en principiell ståndpunkt som de nu har backat från. Och Isabel Kirenbäck tror också att Netanyahus position kan försvagas av den här resolutionen. Det gynnar de som tycker att Netanyahu och hans allierade driver kriget fel, säger hon. Under dagen igår då så träffade USA:s utrikesminister Antony Blinken Israels försvarsminister, som jag nämnde tidigare, Yoav Gallant. Och det mötet ska då ha handlat om att USA framförde sitt motstånd till den här eventuella markinvasionen i Rafah.
Mm.
De ställde ju in mötet där de skulle åka då en delegation och presentera, men han var redan på plats i USA. Ja. Så då hade de ett möte.
Han bara, du är ju ändå här.
Ja.
Låt oss ses.
Exakt. Under natten så har det faktiskt kommit ännu en nyhet om kriget som jag också bara vill få med.
Mm.
I en rapport så skriver Francesca Albanese, FNs särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna.
Mm-hmm.
Hon skriver att det finns rimliga skäl att fastställa att Israel begått handlingar som kan definieras som folkmord.
Okej.
Det studsar man ändå till lite på.
Ja.
Hon skriver då att det finns tydliga indikationer på att Israel har brutit mot 3 av de 5 lagar som listas i FNs folkmordskonvention. Så här skriver hon då i rapporten. Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsförhållanden som det har tillfogat avslöjar en avsikt att fysiskt förstöra palestinier som grupp, skriver hon.
Mm.
Reaktioner på detta har kommit.
Mm.
Israel reagerade omedelbart då och landets, som det heter, diplomatiska beskickning i Genève.
Okej.
Ja, alltså,
känner du inte till?
Nej, alltså inte nödvändigtvis ambassadör, men du vet, någon form av diplomatpersonal där. Mm. De sa i ett uttalande då att man fullständigt avvisar rapporten och så kritiserade de då de här upprörande anklagelserna. Skriver de.
Okay.
Och USA har också kommenterat rapporten och talespersoner då i Washington har sagt till AFP att man, citat, inte har några skäl att tro att Israel begått folkmordshandlingar i Gaza. Det rapporterar TT.
Ja.
Mm. Så det fortsätter utveckla sig på flera sätt. Men FNs säkerhetsråd kräver alltså nu omedelbar vapenvila i Gaza. Det återstår att se då om parterna kommer att följa det här och vad som händer med gisslan. Men vi har ju en direktrapportering på gp.se.
Här igen, vår nyhetssvepare Adam Bergsten.
Ja!
Hallå!
God morgon, är du redo?
Ja.
Vi kör.
Flera länder väljer att höja sin säkerhetsnivå efter helgens terrorattack i Moskva. Men i Sverige kommer terrorhotnivån inte att höjas enligt Säpo. Detta rapporterar SVT Nyheter. Bland annat Italien kommer polisen att ha en ökad närvaro under påskhelgen och i Frankrike har man beslutat att höja terrorhotnivån till den högsta. För fransk del innebär det ökad patrullering av militär på allmänna platser. I Sverige ligger terrorhotnivån på en 4 i en 5-gradig skala. Fler svenskar upplever effekter av klimatförändringarna i sin vardag, enligt den årliga undersökningen Klimatbarometern från Världsnaturfonden. 63% av de som tillfrågats anser att de upplever extremväder redan nu, att jämföra med 54% när frågan ställdes 2017. Det handlar bland annat om en ökad upplevelse av regn och översvämningar, förändringar i naturen och fler bränder. David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden, säger till TT att det tyvärr är en helt förväntad utveckling eftersom effekterna av klimatförändringarna kommer fortsätta att öka och bli allt tydligare så länge utsläppen inte minskas dramatiskt. Och om du gillar gratiskonserter och bor i Brasilien är det kanske nyheten för dig. Madonna kommer nämligen att avsluta sin Celebration-turné med en gratis jättekonsert på stranden Copacabana i Rio de Janeiro i maj. Konserten sägs bli hennes största show hittills och är tänkt som ett tack till fansen för att fira, som det heter, över 4 decennier av hennes musik. Den 4 maj smäller det på Copacabana.
Och vi drar.
Ja, jag blir skitsugen.
Ja.
Är du sugen? Är du ett Madonna-fan, Adam?
Ja, men det är inget fel på henne. Nej, hon har gjort några bra låtar.
Men nej, men hennes låtar är väl kanske inget fel på i alla fall. Men det är också bara någonting med att det ska vara på Copacabana.
Exakt, vi sände nyhetsshowen från Brasilien den dagen.
Ja, det är lugnt, eller?
Ja.
Emily, I'm looking at you. Tjejtisa från Copacabana! Woho!
Det verkar inte som att Emily kommer att liksom kämpa för detta direkt.
Jag känner att hon såg problemen och inte möjligheterna.
Exakt.
När vi pratade om det här.
Något att ta med dig, Emily.
Just det. Du kan också bli en bättre människa. Nej, skit i det här nu. Nu ska vi prata om softgirl-debatten.
Ja!
Jag tänkte säga, har du hängt med? Men du sa ju redan att du inte har hängt med.
Jag har inte hängt med överhuvudtaget.
Nej, men då kan jag säga dig att när jag skrev det här manuset igår så räknade jag till 10-15 texter på svenska kultur- och ledarsidor som på olika sätt hanterar då huruvida det är bra eller dåligt att vara en soft girl eller en huskvinna eller en trad wife, det vill säga en hemmafru.
Aha, det är det det är.
Det här är alla olika begrepp som betyder olika saker men används i samma debatt. Så det är därför det är lite förvirrande. Men du kanske, om du har varit i typ TikTok eller Instagramflödet så kanske du också har fått upp någon sån hemmafru-mormon som lagar typ egna marshmallows från scratch till sina 7 barn.
Det har jag fått upp, men jag har alltid trott att de är liksom satirsidor.
De är inte det.
Nej, de är inte det.
De är inte det. Men jag vet, det är ju liksom gjort på ett sånt sätt. Det är så distanserat så det nästan känns som att man bara kan någon vara så här?
Ja.
Men ja, det är ju på internet också.
Det är på internet. Så, det är ju inget är ju riktigt på riktigt.
Exakt. Nej. Men kultursidorna sliter sitt hår i alla fall. Får man vara så här? Är det liksom med bakåtsträvande trend eller är det en progressiv trend? Är det ofeministiskt eller är det lite sunt? Eller är det bara en pose? Eller är det liksom ett mer hållbart sätt att leva på? Ja, det beror på va, vilket perspektiv man har helt enkelt, som det ofta är i såna här debatter. Ja, och vad man väljer att liksom, använda för, liksom, för begrepp av de här begreppen. Så nu ska jag reda ut för er vad det här handlar om, kära lyssnare och Linnea.
Tack.
Min enda lyssnare här inne.
Din enda fysiska.
Ja, och Emilie då. Mm. Men vi börjar från början då med begreppet soft girls. Mm. För det här började faktiskt med att Katrin Kielos Marsall skrev en text i Dagens Nyheter om just den trenden på internationella kvinnodagen.
Okej. Okay.
Och det handlar helt enkelt om kvinnor som då på sociala medier istället för då att säga att de vill arbeta så vill de hålla på med olika typer av självoptimering. Man kanske vill hålla på med pilates eller läsa en bok eller typ vara med sin familj istället för att då, eller typ bara vila. Ja. Istället för att gå till sitt jobbiga jobb och göra karriär. Man är så, nej, jag vill vara soft. Ja. Jag vill inte vara en karriärskvinna.
Nej.
Detta tycker Katrin Kielos Marsall är både verklighetsfrånvänt och konservativt. För unga kvinnors dröm om att lämna allt som har med ekonomi att göra är bara ett sätt att slippa ta ansvar, tycker hon. De här kvinnorna vill bara vara som små, små barn.
Vill vi inte alla det?
Nej, det jag vill absolut inte hon kan säga
okay.
Det. Hennes poäng är väl någonstans att du måste tjäna dina egna pengar för att vara fri. Ja. Du kan inte vara fri om du blir försörjd av någon annan.
Ja, nej, för det ingår då att man vill inte jobba överhuvudtaget liksom.
Mm. Nej, det är inte riktigt så det är heller. Men jag förstår. Väl mer att trenden är att inte vilja jobba. Snarare än att vara så. Jag är en entreprenör.
Just det.
Som det har varit väldigt mycket fram till det. För vi har ju i Sverige redan haft en stor debatt på kultursidorna om den här typen av då traditionell konservativ feminism.
Ja.
Just det, det var ju 2018 när Greta Schildt skrev en text om huskvinnan.
Mm.
Minns du detta?
Detta, det ringer klockor.
Oj, oj, oj. Mm. Det var ett snack om den här huskvinna.
Ja.
Det handlade ju liksom också lite om det här då, förbjudna med att man vill leva lite mer konservativt. Mm. Att vara en tjej som gillar när män förklarar saker för en, skrev ju hon. Mm. Lite spetsigt, kanske för att få en reaktion.
Mm.
Men det som hon egentligen skrev var väl någon slags reaktionär, liksom en text på den tidens feminism som var väldigt mycket så girlboss.
Just det.
Feminism där det var så här, alla killar suger.
Ja.
Det är bäst att vara en tjej som har ett företag och en jättebra vibrator.
Ja.
Och jag behöver inte er typ. Alltså det var ju väldigt extremt där ett tag.
Ja.
SVT hade den serien när någon typ ringde med sin vibrator i örat.
Ja, det minns jag någonting av.
Ja. Det var nästan bara den typen av feminism som fanns helt enkelt, där man inte skulle behöva killa sig något. Och då försökte ju hon liksom ställa sig på andra sidan där och vara så här, är det verkligen så fel att vilja prata med en kille?
Just det.
Och alla bara, feminismen är förstörd!
Vad sa du? Prata med en kille?
Baka bröd! Det kan du glömma. Och ur den här debatten, varför tar upp det undrar du? Det är jättelänge sedan. Mm. Jo, för ur den debatten så skrev Essie Klingberg då ett långt reportage i Svenska Dagbladet. Ungefär en vecka efter Katrin Kieros Marsals då softgirl-text.
Mm.
Och hon utgår då från huskvinnadebatten.
Okej.
Okay. Och från softgirls. Ja. Och hon försöker leta efter då feminismen idag. Vad har hänt sedan huskvinnatexten skrevs?
Mm.
Hur är vi idag liksom? Ja. Ja, då kommer hon fram till, då, baserat på sitt flöde på sociala medier, att det fortfarande finns då en stark frammarsch för den här huskvinna-idealfeministen. Eller till och med för hemmafrun.
Hemmafrun,
och nu har vi alltså gått ett steg längre.
Ja,
nu snackar vi tradwife.
Nu är vi på tradwife.
Ja, det är då ett amerikanskt begrepp för typ traditionell fru. Det hör man ju nästan att det betyder. Det vill säga typ en sociala medietrend där diverse hemmafruar då på TikTok säger hej då till arbete och nu ska jag bara vara hemma med mina barn eller typ med mig själv.
Mm.
Och det är ett toppenliv. Det är mycket så. Nu ska jag bädda sängen.
Ja.
Nu drar jag upp gardinerna.
Gör sådana karateslag i kuddar.
Ja, exakt. Så bara, det är så gött. Och leva så här, säger de ungefär. Och detta fyller då Essie Klingberg med ett starkt obehag, skriver hon. Och hon har också blivit intervjuad i Kulturnyheterna. Vi ska höra henne prata om sin text här.
Vi har sett en stark medvind för livsstilskonservatismen, som man ibland kallar den. Och nu den senaste generationsbarometern visar också att färre liksom vill kalla sig feminister och att intresset för politik och jämställdhet minskar.
Ja, i det stora hela. Alltså, man kan också se politiskt att folk vill inte ens kalla sig för feminister.
Oj då.
Och sen går man in på TikTok och ser någon vara så hemmafru. Och tycker det, då kan man ju känna ett starkt, starkt obehag kanske.
Man känner lite, vad är det som händer?
Vad är det som händer? Ja. Essie Klingberg tycker så här, ska vi inte fokusera på bättre barnomsorg, utvidga föräldraförsäkring istället för att hålla på och sluta jobba och vara en olycklig hemmafru?
Ja.
Och såklart då, som det alltid är med olika trender, så har det också liksom blivit en backlash där typ för detta sådana tradwife-influencers går ut och bara, jag blev jätteolycklig och utblottad och mådde skit och
men
blev
kolla på mig nu, jag har en egen firma och en vibrator.
Ja, exakt.
Jag har skilt mig.
Vi har inte kommit hela vägen tillbaka dit än.
Nej.
Men jag antar att vi är på väg.
Just det, det är
ja, exakt. Men Essie och Katrin då, de har dock också fått lite kritik för sin kritik.
Ja.
Greta Schildt kom tillbaka.
Tillbaka.
Hon bara, remember me.
Just det.
Jag skrev den här grejen om huskvinnan och jag tycker också fortfarande om när killar förklarar saker för mig, skriver hon. Hon försöker dock nyansera det här kanske lite. Hon är lite så här, huskvinna betyder inte hemmafru.
Nej.
Och hon drar en liten lans då för mellantinget. Det vill säga soft girls. Där hon menar att det borde väl inte vara ett problem att unga kvinnor drömmer om ett liv som inte bara består av att lönearbeta.
Nej.
En utbränd girlboss som dejtar sin vibrator, det är inget ideal som Greta Schildt vill ha. Hon tycker det låter superonice. Hon vill alltså inte vara hemmafru.
Nej.
Som inte jobbar alls, utan hon har ju då ett arbete.
Mm.
Men hon kanske inte vill jobba så mycket. Och hon tycker liksom att istället för att bara hålla på så här, antingen eller vara hemma eller bara arbeta hela tiden, så kanske det finns då en bra tillvaro som Softgirls kan stå för.
Just det, ett mellanting. Ja.
Exakt, där det är typ så här, allt behöver inte vara jobb, man kanske bara kan typ jobba mindre, dra ner på sin konsumtion, dra ner på sin statusjakt i arbetslivet, bara försöka typ lägga sig på ett mer hållbart plan helt enkelt. Mm. Och här hade det kanske kunnat ta slut.
Ja.
Men det gör det inte. Och nu ska inte jag redogöra för varenda text som har skrivits på alla sidor. Men jag tänker att vi kan avsluta med en text som Anna Björklund skrev på vår egen GP-kultur. Hon menar att Softgirls, det är inte något som man ska tolka bokstavligt.
Nej.
Som att så här, nu kommer alla tjejer inte vilja jobba. Utan det här är ju då ett kulturuttryck, menar hon.
Aha.
Som ungdomarna håller på med för att distansera sig från vuxenvärlden. Att de är så, okej, mamma. Du vill att jag ska skaffa ett jobb. Men jag vill inte det. För mig finns det andra värden i livet än att arbeta. Mm-hmm. Alltså det är en pose, menar hon i princip.
Okej.
Okay. Så typ lugna ner dig där ute. Och
men
så.
Nu, ja, då kan man ju inte lita på någonting på internet.
Nej.
Känner jag. Känner mig gammal.
Det finns rum för tolkning i alla de här begreppen.
Ja.
Hon säger också att nej, Softgirls är inte slutet på feminismen. Titta bara på mig. Jag har 4 barn, ett par aktiebolag, ett beviljat bygglov och en 7-sitsig bil. Ett ord jag aldrig sett innan. Men ja. Och trots det då, alltså trots att hon lever ganska konservativt med sina 4 barn och som hon typ inte hade på dagis på jättelänge etc. Ja. Så har hon ju ändå lyckats arbeta.
Ja.
Så
ja.
Antingen så orkar man helt enkelt göra allt som Anna Björklund.
Just det.
Alltså vara en duktig huskvinna men också vara duktig på sitt jobb.
Ja.
Om man inte känner att man orkar det, som de flesta kanske inte gör.
Nej.
Då kanske man kan landa i det här mellantinget att man inte måste avskaffa alla män.
Just
eller
det.
Bli försörjd av en man.
Nej.
Utan kanske bara liksom försöka prata mer om hur livet blir värt att leva på bästa sätt.
Just det. Work-life balance.
Work-life balance. Ja. Det kanske inte är så himla fel att jobba lite kortare dagar för att vara mer med sin familj.
Nej.
Det känns
eller
bara...
vara helt ensam hemma och kolla på serier.
Ja, det kan man också vara.
Slänga in
bara. Vila. Ja, men det är också med Softgirls.
Ja,
vila. Gå på pilates kanske du ska göra.
Nej.
Gå ut i skogen och lyssna på en fågel.
Ja, det kan hända.
Whatever floats your boat, va? Det enda jag kan känna efter att ha läst väldigt, väldigt många texter om det här, det är att det känns som att vi har glömt liksom en ganska viktig del av den här feministiska diskursen, och det är ju vad alla män gör.
Ja, eller hur?
Vad är det
kan
de?
Inte de, jag menar om de löser lite av kakan?
Exakt, det mest feministiska vore väl ändå om inte bara kvinnor försökte jobba mindre och vara med sina barn, utan även män. För då hade det ju inte behövt tjafsa så mycket om vem som ska försörja vem.
Nej.
Då hade man kanske gemensamt bara hittat ett bättre sätt att leva på.
Bra
så
idé.
Så det kanske är nästa debatt. Vi får döpa den till något smart.
Tradman.
Tradman. Du, vi ska ta och släppa in Filip Lyreda, va?
Ja, det tycker jag.
Prata om stalking-offer och stalkers. Vi ser om han är här. Nu ska vi prata om hur man gör för att bota en stalker. För i Danmark finns det faktiskt ett speciellt behandlingscenter som hjälper både stalking-offer och stalkers. Stalkers, känner jag att jag säger.
Ja, stalkers.
Ja, GPs reporter Filip Lyreden har helt enkelt åkt hela vägen till Danmark, och nu ska du få berätta allt om vad du lärde dig där på din studieresa. Du har alltså varit i Köpenhamn då och besökt Danmarks Stalking Center, och där kan alltså både den som har blivit utsatt för stalking och den som har stalkat någon få hjälp av psykologer. Det låter ju lite riskfyllt potentiellt.
Ja, eller hur? Det
ja,
kan man tycka.
Man hajar till.
Ska de verkligen vara på samma ställe, undrar man?
Ja.
Ja, ja, men det tänkte jag med när jag åkte dit. Men de hävdar själva i alla fall att det funkar bra. De har hittat ett sätt att få det att funka. Mm. Att de bokar inte in båda personerna på samma dag.
Och smart.
I vissa mer känsliga fall så bokar de den ena på distans via liksom videosamtal, och ibland båda via videosamtal.
Ja, visst. Stressigt att vara liksom schemaansvarig där.
Ja.
Och bara se till så att man inte råkar få in någon.
Just det.
På samma dag.
Men idén är liksom att man inte ska råka springa på då sin förövare om man är där för att få hjälp helt enkelt.
Precis, det är tanken. Och när vi kom dit så såg vi snabbt att så fort man går in i hissen där så måste man vrida om en nyckel för att kunna ta hissen upp. Och de hade kameror överallt och sådär. Så de försöker hålla på säkerheten.
Mm. Ja. Men hur kommer det sig då? För det känns som att det kanske inte nödvändigtvis är liksom samma typ av hjälp, eller att alltså jag bara tänker att det är samma ställe man går till för två helt olika, eller i alla fall från olika perspektiv liksom.
Ja, men precis, det är ju olika typer av psykologbehandling de får. Men i början så behandlar de bara offer. Men sen så kom de på efter några år att de kände det var viktigt att behandla också roten till problemet.
Mm.
Att om de bara behandlar offer så kanske förövaren går vidare i en i ny relation till exempel och fortsätter.
Just det.
Ja, för att just det här att förövaren får hjälp kanske kan tyckas vara lite kontroversiellt så här utifrån. Och du har ju pratat med en psykolog som jobbar på det här centret som heter Lauritz Möller. Varför tycker han att det är så viktigt? Du var ju inne på det, men att liksom hjälpa de som stalkar också.
Ja, men precis. Just eftersom de menar att det funkar i ganska stor utsträckning. Att de som stalkar slutar efter behandling eller i alla fall stalkar mindre.
Så sjukt att det är den skalan de jobbar med ändå.
Ja, jo.
Ja.
Men det är klart, om man ser resultat så kan ju det vara en motivation för dem, antar jag.
Ja. Precis. Men vad vet man om liksom de, ja, hur man nu böjer detta, stalkersarna då, som behandlas där? Alltså vad berättar de om sin liksom situation? Varför stalkar de?
Det verkar som det kan vara olika. En del är medvetna om sitt problem och vill sluta. Det blir som ett beroende. Att de ofta triggas av någonting. Det kan vara en bild på sociala medier eller något sånt där. Eller en viss situation. Och då kan de inte hjälpa sig själva riktigt. Att de tar kontakt. Att det blir som en impuls.
De kan inte hålla sig.
Nej.
Nej.
Medan andra inte ser problemet utan själva känner sig som ett offer.
Mm-hmm. Mm-hmm. På vilket sätt då kan de känna sig som ett offer? Liksom.
Alltså det verkar vara som att det kan vara i en relation till exempel, så kanske någon känner att de inte förstår varför de har blivit lämnade till exempel och känner att de har rätt till svar och tycker att de söker svar och har rätt att göra det.
Ja, just det. Att de inte ser riktigt hur mycket de gör det då helt enkelt. Men finns det liksom någon arketyp för en sån här person enligt statistiken?
Det verkar inte riktigt göra det på ett tydligt sätt. De flesta som stalkar verkar vara män. Men det verkar också finnas ett visst mörkertal i alla fall för att färre män som är offer söker hjälp.
Mm-hmm.
Men de allra flesta som stalkar verkar trots det vara män.
Mm.
Men bland dem så verkar de inte ha hittat något jättetydligt mönster. Mer än att den här psykologen jag pratade med sa att han kunde se att det brukar vara någon händelse som triggar igång det här. Kanske att man har blivit av med jobbet eller blivit lämnad i en relation eller så.
Mm. Någon annan liksom, livsförändring, negativ livsförändring som drar igång det.
Mm. Men finns det någon liksom, något klassiskt typ av offer? Alltså, är risken lika stor för alla att råka ut för en stalker? Eller kan man...
Ja, så verkar det vara, som jag förstår. Det går inte riktigt att värja sig mot. Eller, det finns ingen personlighet som är extra drabbad eller så.
Perfekt.
Härligt.
Nu såg jag sig när jag blev nervös. Men om man nu som förövare vänder sig till det här stalkingcentret där du har varit i Danmark då, och ber om hjälp, vad får man för hjälp då?
Man får gratis psykologtimmar egentligen och en specialanpassad psykologbehandling.
Men är det typ staten som hjälper med det då?
Ja, det är delvis statligt stöd från danska staten och via donationer. Liksom.
Mm-hmm. Vet man liksom vad de eller hur den ser ut mer? Vad det är man får för eller man kanske bara, man får prata om det. Liksom.
Ja, alltså det jag minns tydligast var väl att man jobbar mycket för att hitta ett sätt att känna att man har någon form av kontroll över situationen som offer. Att man har en plan för hur man själv ska agera när man blir utsatt så att man känner att man har någon form av agens. Liksom.
Att ja, man just det. Man har något att göra när det väl, om det väl händer.
Om han dyker upp och står utanför mitt hus, då ska jag göra det här. Så att man känner att man vet vad man ska ta sig till. Liksom.
Ja, just det.
Kan man säga någonting om hur framgångsrika de är på det här centret? Liksom, hur många som har lyckats sluta stalka någon efter att ha fått behandling där?
De hade inte följt upp sådär jättetydligt, så jag kommer inte ihåg exakt siffror, men i de enkäterna de hade gjort med tidigare patienter så var det, av de som stalkade så var det de flesta hade sagt att de antingen hade slutat stalka eller delvis hade slutat stalka.
Mm.
Och då kunde tydligen delvis slutat innebära att man kanske inte längre tog kontakt, men att man inte kunde låta bli att kolla på bilder på sociala medier och så vidare.
För i offrets perspektiv så hade man inte blivit stalkad längre då i alla fall.
Mm.
Men har de här psykologerna liksom tystnadsplikt om en stalker kommer dit och bara, imorgon kommer jag cykla hem till mitt ex och stå utanför hennes hus och liksom skrämma henne? Då kan de inte göra någonting, antar jag, åt det.
Ja, men det har de. Det sa de var en förutsättning för att det skulle gå att genomföra en behandling. Dock så är undantaget att om psykologen känner att det finns en tydlig risk att personen skulle skada sig själv eller någon annan, då kan de bryta tystnadsplikten.
Ja, ah, okej. Okay. Men det här med liksom bara jag ska åka dit och spionera då, det får de inte säga då helt enkelt.
Nej.
Det måste vara väldigt speciellt att jobba på det här centret.
Märklig situation. Men de har också i samarbete på det här centret i samarbete med polisen, så har de tagit fram en app som man kan använda om man är utsatt då för en stalker. Hur funkar den?
Ja, det är en app där man får upp en skärm med tre stora knappar i olika färger. Mm-hmm. Med olika nivå av hot. Liksom.
Mm-hmm.
Så man trycker på den lite lägre hotnivån, som jag tror var en blå knapp. Då skickas det sms till ett antal kontakter man har ställt in, som säger i princip att håll lite koll, det känns lite jobbigt det här.
Mm-hmm.
Och så var det en gul knapp, och då skickar man också GPS-koordinater och säger att håll koll på var jag är. Mm-hmm. Och sen så var det en röd knapp som innebär att jag är i fara, kom hit.
Vad obehagligt att behöva liksom, ha en sån här appens. Mm. Bara ifall. Ja.
Men i Sverige då är det ju då, trots brottsrubriceringen har funnits i över 10 år. Men det är väldigt få som har dömts för stalking i Sverige. Hur kommer det sig?
Det är för att det är ett brott som är ganska svårt att bevisa i varje enskild handling.
Mm.
Och bevisa att de är brottsliga i många fall, för att det kan vara att en person alltid står parkerad utanför en matbutik. Det kanske i sig inte är brottsligt, och då måste man bevisa att det alltid är när en annan person är där inne och handlar och sånt där. Och de här händelserna kan också, även om det visar sig vara brottsligt, så kan det vara små brott med kort preskriptionstid. Så att om domen kommer när stalkingen har pågått i kanske 10 år, då kan de tidigare händelserna som var för 10 år sedan vara preskriberade som brott.
Mm-hmm. Och då blir det liksom inte samma massa i bevisen helt enkelt. Nej. Men jag gissar då, eftersom du ändå har åkt till Danmark, att vi inte har något liknande här i Sverige, eller?
Nej, precis. Det finns ingen riktad behandling eller den typen av stöd för varken stalkers eller offer i Sverige.
Finns det någon indikation på att det finns planer på det? För det känns som att de här liksom brotten inte blir ovanligare nu med sociala medier och så. Det är enklare att hålla koll.
Ja, men det har lyfts en del röster både från forskarhåll och från politiskt håll att man vill se något liknande. Kanske ett sånt här center eller i alla fall mer behandling och stöd.
Ja. Ja, vi får se om det blir så helt enkelt. Om man vill läsa mer om det här centret i Danmark, så finns ju ditt reportage att läsa på g.se just nu. Väldigt intressant läsning tycker
Gör
jag.
Det.
Tusen tack för att du kom hit idag, Filip Lyhre.
Tack.
Nu ska vi prata om Donald Trump.
Ja, och hans, just det, nu kommer jag på igen att jag måste betala räkningarna.
Nej, att det här blir en reminder till alla där ute.
Ja, precis.
Som inte har gjort det än.
Nej.
Gör det bara när lönen kommer.
Jo, jag brukar alltid göra det.
Mm, men visst är det skönt att göra det?
Det är jätteskönt. Jag brukar göra det på svintidigt på morgonen.
Asså? Ja, 04.30?
Ja, men det händer att jag gör det. Om lönen kommer en sån dag, när man ska upp 04.30. Då kan jag bara gå in och så. Klick, 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 klick.
Ja, okej, det var... Det tror jag inte Trump kan göra.
Nej.
Med den här boten, om
Nej.
Man säger så.
Låt oss gå från min privatekonomi till Trumps.
Låt oss göra det. Det är alltså så att ex-presidenten plus eventuellt då framtida presidenten Donald Trump, hans borgensumma sänktes kraftigt igår.
Ja.
Vi väntade ju på beslut, men beslutet kom helt enkelt att han skulle betala från början då 454 miljoner dollar, alltså över 5 miljarder kronor.
Mm.
Och den sänktes då till ynka 175 miljoner dollar, alltså 1,8 miljarder kronor.
Det var ju en ganska stor sänkning.
Det får man verkligen säga. Men det är fortfarande så fruktansvärt mycket pengar.
Ja, absolut.
Så det blir lite så här. Åh, ska du bara betala 1,8 miljarder?
Ja.
Ja, det var ju skönt.
Ja.
Det vi pratar om är alltså böter som han har dömts att betala i ett civilrättsligt bedrägerimål som avslutades i New York i februari. Och det är Trump och hans söner som då fälldes för att ha blåst upp värdet på familjeföretagets tillgångar och fastigheter för att då kunna få bättre lån helt enkelt, mer fördelaktiga lån.
Ja.
Och Trump dömdes då till näringsförbud i delstaden New York och det har han väl inte tagit så där jättebra.
Det har jag missat. Det har väl känns som att det kan ha eventuellt jättestora konsekvenser.
Ja, han har bland annat anklagat den här domaren i det här fallet, Arthur Engoron, för att vara korrupt.
Mm.
Och inte bara han är korrupt, utan ganska långa utläggningar om exakt hur värdelös han är. Att han är så här. Han har skadat hela New York och företagen bara flyr härifrån etc. Mm. Mycket av det här sker ju då på Truth Social.
Just det.
Och igår efter att en domstol hade fastställt då att hans borgensumma skulle sänkas så gick han ut och hade en presskonferens. Dock utan mick. Han bara ställde sig typ, jag vet inte var han är ens någonstans, men det påverkar, jag säger det för att det kommer påverka ljudet som ni kommer att höra nu. Ja. Det är skitdåligt ljud. Men jag väljer att ändå spela upp det för att få lite Trump-känsla här.
So I greatly respect the decision of the appellate division, and I'll post either $175 million in cash or bonds or security or whatever is necessary very quickly within the 10 days. And I thank the appellate division for acting quickly. But Judge Engoron is a disgrace to this country.
Judge Engoron is a disgrace for this country.
Ah.
Han började också med en lång monolog om hur hemsk han är, den här domaren. Och sen var så här, jag respekterar ändå den här domen och jag kommer betala den.
Ja, men det var det liksom att han, den han skällde ut först var den som hade gett honom de höga.
Ja, precis.
Och sen så bara, det här är jättebra.
Ja, det här är väl okej då.
Nu när jag säger
det,
ja.
Det som händer nu då är att han har 10 dagar på sig att betala då den här lägre summan.
Ja.
Vilket då, han säger i det här skräniga klippet att han kommer göra med cash or bonds or whatever is necessary.
Mm.
Och gör han inte det så riskerar han helt enkelt att åka på en utmätning av Letitia James som är chef för New Yorks justitiedepartement.
Ja.
Och detta har Trump reagerat lite på också då på Truth Social där han bland annat har skrivit varför ska jag behöva sälja mina älsklingar, alltså sina byggnader då, fastigheterna, för att en korrupt New York-domare och chefsåklagare satt en fejkad och löjlig summa som jag måste betala. Också hur kan det vara fejkad? Men jag antar att den är baserad på vad han äger då på något sätt.
Man är så liksom ovan vid hans retorik. Han har ju varit liksom ändå lite borta ett tag.
Jag vet.
Och så nu är det som att varje gång jag hör honom säga något så känner man så, va?
Han säger så sjuka saker. Alltså det går ju inte att sätta i en svensk kontext.
Nej, man kan ju inte tänka sig att någon av våra liksom partiledare skulle vara så. Den här människan är helt genomkorrupt. Det är en skam för Sverige.
Precis, men det är ju hans ganska framgångsrika sätt att prata om sina motståndare på helt enkelt.
Man lär ju vänja sig också nu i inför valet.
Det lär inte bli mindre. Men det verkar inte heller då vara så lätt för den här Letitia James att kunna utmäta det som Trump äger och har, hans älsklingar. Jag läser i Svenska Dagbladet att då juridiska experter har konstaterat att det är troligare att delstaten först försöker frysa hans bankkonton eftersom det helt enkelt är ganska svårt att utmäta fastigheter.
Mm. Ja, det är enklare att ta rena pengar.
Ja, det fattar man ju liksom. Mm. Att de bara, har du 2 miljarder på det här kontot?
Mm.
Då tar vi bara dem.
Ja.
Men det har han väl inte då, utan han har placerat dem i olika aktier etc. Och han kan inte bara sälja av dem, verkar det som.
Mm.
Och vad det gäller fastigheterna då, så finns det liksom en lag som gör att man kan liksom ta, utmäta fastigheter.
Mm.
Men den används oftast för tillgångar som rör organiserad brottslighet, säger en advokatbyrå här då.
Mm.
Och problemet är att Trump, visade sig, han äger inte alla de här skyskraporna och fastigheterna som bär hans namn.
Mm-hmm.
What? Till exempel då, Trump Tower.
Ja.
Tror man att han äger, va?
Det, om jag hade fått gissa på ett som han ägde, så hade jag gissat på det.
Precis, men det visar sig att han äger liksom bara de kommersiella delarna som ligger i botten av det här huset. Mm. Och typ några lägenheter lite längre upp, men inte hela huset. Och samma sak verkar gälla då Trump International Hotel and Tower som ligger vid Central Park.
Trump International Hotel and Tower. Det är ändå något
jag vet.
Man måste
han
lägga till.
And Tower. Bara, ja, vi ser att det är jättehögt.
Ja.
Det är en 283 meter hög kontorskrapa i nygotisk stil som öppnade 1930 och som då marknadsförs som att det ägs av Trump. Men själva byggnaden ägs sedan 1982 enligt flera källor av några tyskar.
Nämen!
Ja.
Vad falskt!
Vad falskt! Dock så köpte Trump då på 90-talet ett 99-årigt leasingavtal för $1 million som då ger honom kontroll över fastigheten.
Mm-hmm.
Men han leasar alltså bara den. Och det här verkar vara liksom jättevanligt att göra.
Han
i
hyr.
New Yorks. Han hyr i 99 år.
Mm.
Och därför så skulle kanske den här delstaten New York kunna ta över leasingavtalet. Men det är ju lite oklart då vad det är värt.
Ja, just det.
Det är renare att ta hela huset.
Ja, det är det ju. För då kan man ju sälja det.
Exakt. Andra Trump-ägda byggnader. Mm. Tänker man kanske på Mar-a-Lago i Florida.
Ja.
Ja, det verkar också ganska jobbigt för den här justitieministern att komma åt. För det ligger i Florida.
Aha.
Och inte i delstaten New York.
Mm-hmm.
Det är ju som små, små länder.
Ja,
där
det går lite gränser där. Ja,
ja, och Trump kan också välja att placera sina tillgångar i en stiftelse. Alltså fastigheterna. Och om han gör det så kan inte Letitia James ta dem, säger fastighetsjuristen Adam Leitman Bailey till The Guardian. Hon kan komma åt kontraktet och möblemang, men det tar henne ingenstans i närheten av det här bötesbeloppet.
Aj, så det blir sjukt jobbigt om hon ska bara sälja olika stolar och komma upp i den
hon
nivån.
Bara, this golden chair from Mar-a-Lago. Men vet jag vad du tänker? Hans flygplan då?
Ja.
Boeing 757.
Exakt det tänkte jag.
Planet med guldpläterade kranar på toaletten som kallas Trump Force One.
Mm.
Det verkar han faktiskt äga.
Mm.
Men problemet är att det är 33 år gammalt och det räcker absolut inte för att täcka då det här skadeståndet.
Här det är ett litet skrumpet plan han har.
33 år nog.
Ja.
Det kanske inte är gammalt flygfarkost.
Nej, jag vet inte hur länge vilken livstid de har. Flygplan.
Nej, inte jag heller. Det är så att han köpte det här planet för $100 million för 13 år sedan.
Mm-hmm, okej. Okay. Så han köpte det begagnat till och med?
Han köpte det begagnat.
Ja.
Tönt. Det finns dock en öppning för Trump att han helt eller delvis vinner i en högre instans då och får det här väldigt stora bötesbeloppet nedsatt.
Mm.
Och eftersom att det är så svårt för dem att ta hans tillgångar så skulle liksom en sån domslut som river upp det här kunna gå snabbare än vad det gör att för myndigheterna att liksom konfiskera hans egendom.
Mm-hmm.
Så det känns som att det är hans bästa chans just nu.
Mm.
Men det här är ju bara ett av flera brottmål som pågår mot Donald Trump. Totalt har 4 åtal växt mot honom och den 15 april så startar den första brottmålsrättegången där han åtalas för bokföringsbrott.
Ah.
Och det är 34 åtalspunkter då där olika utbetalningar till den här porrskådespelaren Stormy Daniels.
Det är den igen?
Ja, det är det som är centrum för det fallet som tas upp den 15 april.
Fan, det är en liksom stressig vår här nu fram till valet för honom.
Ja, det är jobbigt för honom.
Ja.
Jag menar, han är ju jätterik.
Ja.
Men det är inte som att det inte känns om man måste punga upp med 5 miljarder kronor.
Nej, och man vill ju aldrig ha skäll. Liksom.
Vill inte han ha det dock?
Jo, det kanske han vill. Jag vet
verkligen inte. Verkligen går igång. Ursäkta mitt språk.
Det är dags att förklara ett nytt begrepp, i alla fall. Jag nämnde ju det i början, snålflation.
Just det.
Är det någonting som du själv känner att du har gjort dig skyldig till, Fanny?
Nej.
Nej.
Jag är jätteoekonomisk.
Ja, vad bra. Så då kan du och jag gå ut och äta idag?
Nej, för jag måste gå hem till mitt barn. Men det har ingenting med pengar att göra.
Bu. Det är som att ditt barn är viktigare än vad jag är.
Det är korrekt.
Ibland känns det så. I alla fall, det här handlar om livsmedelsbolagen. Och deras nya vinstknep då. På Omni så läser jag om att livsmedelsbolagen tidigare har fått stark kritik för krympflation. Det känner
ja,
du till.
Det har vi pratat om.
Att förpackningar blir mindre men de kostar lika mycket.
Mitt älskade Bregott.
Ja,
till exempel.
Har det minskat?
Det har de minskat, men inte priset.
Nej. Nej. Nu är det då så att vissa istället har börjat ägna sig åt just snålflation. Och det innebär då att man byter ut ingredienser mot billigare och sämre alternativ.
Va?
Ja.
Fan vad snik.
Ja,
ska man behöva läsa på innehållsförteckningen när man köper
jag tror det.
Det har jag aldrig gjort.
Ja, nej, jag har kanske gjort det någon gång om det är någon sån nötallergiker i närheten.
Ja, just det.
Om man tittat lite. Men annars brukar inte jag göra det. Men det visar i alla fall en rapport från organisationen Foodwatch, rapporterar då svenska YLE. Och ett exempel tydligen är majonnäs. M-A-I-L-L-E. Det är väl något franskt, eller?
Va?
Maj.
Hur sa du det?
M-A-I-L-L-E.
Har du sett?
Nej. Jo, men jag tror att du har sett den.
Det är ett märke av senap.
Ja, jag tror att man...
Från Marseille.
Precis. Ja, men så är det då. Men i alla fall, den majonnäsen i alla fall, där har de dragit ner på mängden äggula.
Jaha!
Och samtidigt så har de då tagit bort märkningen från frigående höns.
Nu är det de stackars burhönsen som får...
Nu är det de billigare och sämre burhönsen.
Nej!
Förlåt. Mintchokladen After Eight. Wow, mintchokladen After Eight. Hade du
Bör
tagit...
man verkligen förklara att det är det.
Det kanske inte är lika household överallt.
Nej, okej. Okay.
Men mintchokladen After Eight i alla fall. De har då ökat mängden palmolja, läser jag.
Nej.
Jo, som ju anses vara då en av de sämre växtbaserade oljorna ur hälso- och miljöperspektiv.
Men är det inte bara på julen man äter det?
Jag tror det finns en risk att den åker fram i påsk också.
Aha.
Mm. Det är ju ändå ganska snart.
Ja, jag skippar den då.
Ja. Konsumentforskaren Hannele Kauppinen Reisenen, hon menar då att det är helt bakvänt att inom citationstecken produktutveckling nu har börjat handla om att medvetet då försämra kvaliteten på varorna.
Ja.
Men har du inte ägnat dig liksom i din egen matlagning åt någon snålflation?
Nej.
Nej, du kör
jag
på
läste
bara.
En nyhet om att de vissa typ av bojkottar mitt kaffe. För att det har blivit dyrt, alltså själva matkedjorna.
Det såg jag också.
Och då bara var jag så här, ha det.
Ja.
Det här är obs inte för att jag är rik, utan bara för att jag måste. Alltså jag behöver bara ha det kaffet. Jag tycker inte byta kaffe.
Vet du, jag kände exakt likadant. Jag kände så, hoppas inte min butik tar bort det. För
ja,
jag kommer
betala.
Jag kommer inte byta.
Inte jag heller. Alltså det tror jag är problemet med den här snålflationen. Att man har liksom vissa varor som man bara...
Det är min vara.
Ja, jag måste ha de här krossade tomaterna fast de är en farlig burk.
Just det, fast det är bisfenol.
Ja, exakt. Och samma typ, det här med olivolja. Att det var så dyrt.
Jag menar,
vad är alternativet så jag inte ska ha olivolja? Jag måste ha det.
Ja, måste du det då?
Jag måste
kan
ha
du,
det.
Du kan inte ha liksom, någon rapsolja istället eller något?
Nej, smör. Det smakar ju inte. Jag äter ju nästan bara pasta.
Ja, just det. Då, ja, precis. Då har den ju ändå någonting i. Men ja, liksom läs bättre på förpackning. Skit, varför säger jag det? Jag kommer inte att göra det.
Har du någon mer varning där? Eller?
Nej, inget fler tydligt exempel har jag tyvärr inte.
Men vad bra att det finns andra som gör det här åt oss.
Exakt,
jag.
Det är ju det här som man känner att här har vi liksom en styrka i vår population att utnyttja. Så här, jag kan ju absolut läsa på en baksida, på en förpackning.
Ja, men det, jag tycker mer att det är att man inte fattar vad det står.
Aha, nej. Och, nej, typ precis. Här, och man måste ju också kunna jämföra dem med en tidigare förpackning om man ska kunna ha koll. Det är ju det. Så att då får man liksom spara alla sina... Ja, jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Det är så svårt att göra en sån här stor systematisk koll på egen hand.
Ja, det är faktiskt
efter
väldigt...
jobbet innan middagen i butiken.
Nej, jag orkar ju knappt gå till butiken liksom.
Nej, det är... precis.
Men ja, det är väl bra. Om man är lagd åt det hållet.
Var lite uppmärksam då i alla fall. Den här majonnäsen och After Eight har tydligen skett vissa förändringar i.
Ja, då vet vi i alla fall två konkreta saker. Okej, Linnea, hur känns det nu? Det är inte varje dag man gör en tenta i live-radio.
Nej, jag vet. Det känns mycket pirrigare än inför ett quiz.
Ja, jag förstår det. Det är ju kanske också för att du själv har gjort det här provet som du nu ska utsättas för av mig.
Ja, precis. Vi har ju lärt oss tillsammans.
Vi har absolut lärt oss tillsammans. Mm. Men jag känner ändå att vi pratade innan om hur många rätt du måste ha för att klara tentan.
Ja.
Och jag står ju fast vid att du behöver ha alla rätt.
Ja, du tycker det.
Eftersom det är du som har gjort frågorna.
Ja, men... Ja.
Okej, vi kan tillåta ett fel.
Ja, det kommer ju... Alltså, om det blir ett fel kommer det ju bli två fel.
Ja, just det.
Mm, så att,
ja, då blir det inte.
Nej!
Men jag ska också säga att det är vår producent, Emily Hagbard, som har klippt de här ljuden.
Mm.
Och hon har alltså klippt andra ljud
ja.
Än de ljuden som du har använt. Det är precis. Bra för er att veta, lyssnarna, om ni... Nu sitter redo med penna och papper likt Linnea Rönnqvist.
Precis, och som vi har uppmuntrat er att göra. Ja, men det är väl bra. Annars hade det varit exakt samma ljud, hade det blivit lite för lätt.
Ja, precis. Mm. Dessutom så har hon lagt in ett litet bus.
Nej!
Jo, av de här fem fåglarna som du alltså har quizat oss på, så har vi nu smugit in en sjätte fågel.
Och det var då väl måste onödigt, du... Emily. Ser du inte att jag är nervös redan innan?
Ja, men det här är för allas... Det ska bli lite spännande för alla som lyssnar.
Okej. Okay.
Och nej, du behöver ju inte kunna vad det är för fågel.
Nej.
Men du behöver kunna lista ut vilken som är ett bus.
Vilken som är en annan fågel.
Vad är det här för sladd?
Det är en som tv-redaktionen använder här inne ibland.
Lite den
kan du bara lägga åt sidan.
Jag tar bort den.
Ja.
Är du med på reglerna?
Fick man ett poäng för det?
Nej.
Nej.
Det har ingenting med fåglar att göra.
Nej,
det var bara att jag trodde att jag hade förstört studion.
Ja, jag är med på reglerna. Det kommer vara en extra fågel.
Det kommer vara en extra fågel. Det är alltså totalt sex fåglar. Mm. Du behöver kunna fem fåglar och ett bus.
Ja, just det.
Men du behöver inte kunna vilken fågel buset är.
Nej.
Mm.
Alltså jag är så nervös. Jag förstår inte det.
Det är lite gulligt.
Ja, tack.
Då gör vi så att vi spelar introt.
Ja.
Och sen så kommer jag spela liksom alla i ett sjok. Och så får du... Alltså, inte typ en i taget, utan vi spelar dem och sen går vi igenom dem.
Ja, men det finns ändå en etta, en två, en tre, en
fyra. Ja, det kommer vara tydligt.
Mm, bra.
Men vi börjar med intro, så vi kan inte bara sitta här och babbla. Nu ska vi se så vi har ljud. Alla fåglar.
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Hornborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Kommer sakna intro, känner
jag. Jag med.
Ska spela det igen sen,
ja.
När du har vunnit tentan.
När jag har återfall i fågelkursen.
Exakt. Men då börjar vi här med nummer ett. Har du skrivit, ja, du har skrivit
jag har skrivit 1-6 här, jag är redo.
Mm, då börjar vi.
Mm.
Mm. Mm-hmm. Jag ser att du skriver så pennan glöder.
Ja, lite grann.
Ja, då går vi vidare till nummer två. Mm. Nummer tre, är du redo?
Ja. Vad fnissar du åt, Emily?
Det var svårt, tycker jag. Japp.
Ja.
Nummer fyra.
Ja.
Nummer fem. Och nummer sex.
Det kändes som det kom samma ljud en gång till där.
Gjorde det?
Ja.
Då har det blivit något fel på ljuden. Men då ska jag försöka dra in ett ljud här nu. Det här är väldigt live. En direct. Nu får vi se om det är samma. Ja, det är samma igen.
Det är samma.
Då har det blivit något fel i Slack. Kan jag spela upp ett ljud direkt från Slack?
Ja, det kan jag göra om du bara drar upp dataregeln.
Det känns som att det väldigt ozen det här, men det är vad det är.
Ja.
Då testar vi att göra så här.
Nu hörs det, du får höja lite kanske bara.
Men det är samma igen. Ja, då har det blivit något fel.
Ja. Men ta den, det finns ett klipp till, va?
Det finns ett
klipp. Så får vi, kan vi ta en bumper och så kan ni snacka ihop här.
Nummer sex.
Ja. Mm.
Ja, då är det alltså en som saknas. Det här blir lite speciellt. Vi får se om vi kan få fram en från typ internet. Vi är ändå journalister.
Emily håller på att jobba på det.
Okej, men hur kändes det so far?
Jo, men alltså mycket hänger ju på att man måste höra alla så att man inte har gjort något fel någonstans. Mm. Så att, för den sista kan ju göra liksom att jag ändrar på hela min lista.
Mm, det känns som att du är väldigt lång.
Om jag blir
lugn. Lugn.
Ja, men vissa av dem kände jag liksom i hjärtat att här känner jag mig säker. Det brukar ju vara så på en tenta att man har vissa frågor som känns safe. När man ser dem så känner man bara...
Just det.
Det här är liksom, jag fattar, jag känner igen, jag kan detta. Och så, vissa andra är lite mer oklara just i nuläget. Och så är det ju ändå den här curveballen då.
Ja, nu kommer den, det djuret här.
Nu kommer den, då är det femman så. Som kommer nu. Ja, det här var ju ettan.
Ja, nu blir det den ju. Det här blir ju absolut kaos. Det känns som du kommer få rätta mig och Emily så rätt.
Alltså jag har ju en gissning.
Har du en gissning?
Vilken det är som saknas har jag ju utifrån vilka jag har svarat på de andra.
Har du det här?
Är detta femman?
Mm. Mm. Direkt från internet.
Direkt från internet.
Ja.
Ja.
Blir du svårare nu?
Jag blev lite förvirrad för att... resten av spelplanen liksom ändrades lite. Men jag tror att jag har... det var så länge sedan jag hörde etta nu. Så jag blev liksom
vill
lite
du höra så... någon igen så får absolut göra det nu när det blev lite
rörigt. Ja, men kanske att jag vill göra det om jag får.
Ja, vilken vill du höra igen då?
Ettan. Mm.
Mm.
Okej.
Vill du höra någon mer igen?
Ja, men kanske femman en gång till då.
Mm. Just det, direkt från internet.
Ja.
Det är ingen som har klippt bort det tysta här. Det är det som är problemet.
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Vill du höra någon mer igen?
Är inte det lite fusk då? Hur många ska få höra igen?
Men jag tycker synd om dig nu. Okej, men då rättar vi nu.
Ja.
Du kommer spela upp dem igen och så säger du vad du har skrivit.
Ja.
Ljud nummer ett.
Ja, den här var lite svår tycker jag. Jag har skrivit blåmes.
Det är rätt!
Ett rätt, vad skönt.
Ljud nummer två.
Det här har jag skrivit bus.
Det är rätt!
Yes! Vad var det för något?
Det är en gråsparv.
Det är gråsparv, det är kafébordsfågeln.
Ja.
Ja.
Jag bara, inte vet jag.
Nej.
Men det är ett bus i alla fall.
Det har vi haft uppe på kursen.
Ja, mm. Det har vi haft. Mm. Då går vi vidare till ljud nummer tre.
Hackspett.
Oj, oj, oj.
Oj, vad snabbt.
Tog det på första lätet.
Första cykelpumpen.
Mycket bra.
Tack.
Ljud nummer fyra.
Koltrast.
Wow, Linnea! Jag är så himla imponerad. Då blir det nummer fem direkt från internet.
Ja. Det här är lövsångare.
Ja! Och då betyder det att det här är...
Talgoxe!
Otroligt bra!
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Skinnborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Herregud.
Känns det bra nu?
Ja, nu känns det bra. Det känns också som att om du hade frågat mig för ett år sedan om jag kunde ställa upp på en tenta med olika fågeljud så hade jag sagt, det kommer aldrig gå. Men det gick!
Det gick och du hade alla rätt till och med på buset.
Ja, det hade jag. Wow. Ettan var lite svårare. Jag tyckte att blåmejsen lät lite annorlunda i det här klippet. Men så är de ju. Det är ju fåglar liksom. Det är ju individer. Jag vill jättegärna också att ni där hemma som gjorde tentan hör av er. Hur gick det?
Ja, det vill jag verkligen veta.
Hur kändes det? Var ni lika nervösa som jag?
Var ni nervösa för Linneas skull?
Ja, det vill man också veta.
Kommer hon klara av det här?
Och så en otrolig shoutout då till vår lyssnare Malin. Biologiläraren som är liksom grunden till hela fågelkursen. Det är på hennes axlar, tjej, det vilar. Ja. Tack så hemskt mycket Malin. För
ditt, hör av dig om ditt resultat om du vill. Du måste inte. Ska vi snacka lite ABBA nu eller?
Ja!
SVT har gjort en hyllning till musiken. Jag skulle ju jättegärna vilja spela upp en bit av det. Mm. Men av rättighetsskäl så kan jag inte det.
Just det.
Du får kan spela 6 sekunder och det känns rent av ohederligt.
Ja, du får göra som jag gjorde med den här tumlaren igår och rita en istället.
Ja, precis. Nej, men ni får gå och ta eget ansvar.
Ja,
men det jag ska göra för att set you in the mood är att läsa upp en bit av typ syntolkningen till klippet som SVT har ju lagt i sitt pressmeddelande.
Mm-hmm.
Så att du kan få en bild.
Perfekt ju!
Flickan med blockflöjt som gläntar på dörren till skolans aula och tas emot av Miriam Bryant, Darin och Zainab Osei. Victor Lexell som sjunger mjukt på ett äldreboende och en stråkkonsert som ackompanjeras av en vilt trummande Mickey D.
Oj, vad mycket kändisar.
Ja, det får man väl säga. Vad kände du när jag läste upp det?
Jag kände att jag fick lite sån We Are The World känsla.
Mm, eller hur? Mm. Björn Skifs med den fantastiska rösten på väg upp i en hiss. Och kameran som glider vidare över skogar och fjäll och landar på Hooja på en tågstation uppe i norr.
Ja.
Detta är känslan i den här musikvideon helt enkelt.
Okej, okay, jag tycker typ Aula och Hooja känns som att de är, eller liksom, det är bra personer på bra platser, men jag fattar inte Björn Skifs i en hiss.
Han har åkt typ hiss på Söder.
Det är som att någon försöker rimma, men inte riktigt fattar hur man gör.
Björn Skifs åker upp i en hiss. Man bara... Det är bara nästan ett rim.
Det var han som
riktigt
var. Han var sist kvar. Var ska vi filma Björn Skifs? Vi måste komma på något.
För mig kändes det här otroligt cringe. För att vara som en ungdom.
Jag kan verkligen tänka mig att om jag ser det och så tänker jag att det är filmat lite sådär med något litet filter och så kanske lite långsamt liksom.
Ja. Enligt SVTs eget pressmeddelande så känns det också här. Att se den mäktiga musikvideon som SVT släpper idag där den svenska artisteliten tolkar ABBAs klassiker är gåshudsframkallande.
Jaha, det skriver de själva?
Det skriver de själva i sitt eget pressmeddelande.
Vad fint, vad kul att man har börjat med liksom självrecensioner.
Ja, eller hur? Jag tänker typ att smaken är som baken väldigt mycket när det kommer till den här musikvideon. Ja. Tror att väldigt många tycker att det är gåshusframkallande.
Ja, det kan det säkert vara.
Själv undrar jag bara varför SVT vill ens göra det här. Jag känner liksom att den bara, varför gör de bara musikvideo? Out of nowhere. Typ.
Ja.
Vad är kontexten? Och det måste vara jättedyrt. Och det måste ha tagit jättelång tid.
Och krångligt att samla alla.
Ja, det är ju det de inte har gjort då.
Nej,
visar det sig.
Nej just det, för utan, de har gjort separata klipp.
Exakt, till skillnad då från Netflix dokumentären Greatest Night in Pop, där de ju gör den här We Are The World. Det, hela grejen är ju att de samlar alla de här enorma artisterna i USA, liksom bortom alla odds lyckas de med det.
Mm.
Och det bara uppstår en sån ljuv magi i rummet.
Mm.
Här är det alltså inte så, utan det är ganska uppenbart att typ en producent har bara samlat in sån mail-klipp på någon som har sjungit sina en sekunder av varje vers. Liksom.
Tommy Körberg i ett stall såg jag flimra förbi här.
Han är också med.
Ja.
Men SVT svarar såklart på frågan, varför har de gjort det här? Svaret är enkelt, står det i pressmeddelandet. Vi vill göra en hyllning till musiken som en sammanhållande kraft. Att musik har den kraften, det är ett faktum. Men vilka vi än är och var vi än kommer ifrån så förenas vi i alla fall de flesta av oss i kärleken till musik. Och det tycker jag bara är så här, jaha.
Men det kändes lite blaha blaha.
Det tycker jag faktiskt verkligen att man kan passa på sig att säga.
Får jag tyvärr erkänna att det kände jag.
Bara, varför har SVT gjort en musikvideo? Blaha blaha. Gåshud.
Just det, bla bla.
Exakt, och det verkar ju helt enkelt vara lite trendigt med att göra lite sådana stafettlåtar som Hanna Fahl kallar det här i DN. Hon tar ju upp den här Netflix-dokumentären men också att man tydligen gjorde det här i Mello med Loreens låt Tattoo, att det var typ olika artister Jaha. Som sjöng den som en hyllning till henne typ.
Ja.
Men förutom att de ville göra en hyllning till musiken som sammanhållande kraft så ville de ju också hylla ABBA.
De vill gilla ABBA också.
Ja, det är 50 år sedan ABBA vann Eurovision Song Contest med Waterloo.
Nej, ja, då känns det som att det kanske är ABBA de vill hylla egentligen. Mm. Och så kom de på att säga det här med en sammanhållande kraft.
Fan, nu kommer folk, vi har ju sparkat 130 pers. Folk kommer undra varför vi har lagt massa pengar på det här.
Vi måste ha två skäl.
Ja, exakt. Mm.
Sammanhållande kraft, ABBA. Ja.
Exakt. Mm. Det verkar som att SVT ska fira ABBA utav bara helvetet, nämligen.
Ja, okay.
De ska ha en stor galakväll som sänds från Cirkus inför publik där då det är någon slags kulmen på en hel vecka när de ska hylla ABBA i SVT på olika sätt.
Men...
och under den här galan så kommer några av Sveriges mest framstående artister uppträda med några klassiska ABBA-hits. Kanske några av dem då. Vi ser i den här musikvideon.
Ja, alltså jag tycker verkligen att ABBA är kanon.
Ja.
Det vill jag verkligen understryka. Men hur mycket ska vi hylla dem?
Nej, de verkar vara beredda att hålla med för att de kommer inte själva att delta i firandet av sig själva. I ett mejl till TT skriver ABBAs manager Görel Hanser. Vilket fett namn.
Otroligt fett namn.
Ja.
Först när du bara sa Görel så tänkte jag redan fett namn.
Ja,
och sen när du sa Hansel.
Ja, Agneta, Frida och Björn och Benny har gemensamt beslutat sig för att tacka nej till samtliga förfrågningar i samband med jubileet.
Mm.
Det var lite trist.
Det är lite trist, det är också coolt.
Jag vet, de är ändå true indie på det sättet.
Mm.
Det verkar även som att BBC ska hålla på att fira ABBA i typ en vecka.
Jaha.
Så jag antar att de tackar nej till det med.
Eller så är det
konstigt.
Dit de ska. De bara, vi kan inte tyvärr.
Vi upptagna, vi ska till BBC.
Ja.
De gjorde en ännu bättre hyllningsmusikvideo till oss. Du recenserar liksom klippet som du nu har sett på mute.
Exakt.
Samtidigt som jag pratat.
Ja, men man får väl hitta de vägar som går. Ja, jag har haft det liksom rullande så här och jag sa bara att jag får panik när folk ser glada ut när de sjunger. Då känner jag mig obekväm.
Jag får panik när folk ser glada ut.
Ja,
period.
Där pausar du.
Nej, inte nya jag.
Nej, inte nya
jag är jätteglad.
Nya du gillar det. Vad härligt. Du, vi ska till Liseberg.
Ja!
Mm-hmm. De har faktiskt lite... De öppnar nu i påsk och har lite påskspecial där.
Ja.
Kaninlandet är det de öppnar där då de allra minsta besökarna kan gå på kaninmusikal och åka karuseller.
Va?
Mm.
Det låter skitmusik.
Jag vet, jag blev lite sugen själv, men det är ju ett typiskt sånt ställe som man inte kan gå till utan ett alibi-barn.
Ja, men alla kommer ju bara anta att du har barn.
Precis,
jag får Amanda Karlssons barn.
Ja, det kan jag göra faktiskt. Jag får ju bara vända mig om och ropa lite åt någon ibland också. Det kan man också göra.
Edvin!
Sluta nu! Ja.
Låt kaninen vara!
Nu går mamma!
Det är exakt hur det är i mitt liv.
Ja, man har ju hört, så att säga. Samlat på sig. Men i alla fall, de öppnar då kaninlandet och karuseller. Men till skillnad från när parken är säsongsöppen så ska nu även barn under 110 cm betala entré.
Nej!
Jo, så är det. Mårten Westlund, PR- och kommunikationschef, han säger att det här är ett evenemang som skiljer sig från det vanliga utbudet. Men den som reagerar på det här, det var då Jimmy Byström. Han och hans sambo tänkte att de skulle ta och gå på det här i påsk och fira lite. Men han hajade till då när han såg att det faktiskt var entré även för små barn.
Han bara...
Ja.
Vad falskt!
Ja, det står inte att han gaspade. Men han kanske hajade till liksom i form av en sån ryck eller någonting. Ja, jag vet inte riktigt.
Nej.
Han säger i alla fall så här. Ett barn som är ett eller två år gammalt åker knappt någonting. Det känns lite sniket av dem och tar betalt av de allra minsta. Och extra betalt av vuxna som redan har årskort, säger Jimmy. För det är nämligen så att om man har ett årskort så måste man ändå betala.
Nej,
för
men
den här
gud.
Påskgrejen. Ja, precis. Och det skulle...
Vi måste ha pengar i Oceana brunnit ner.
Ja,
ska vi göra?
Ja, vi kommer till vad Mårten Westlund säger alldeles strax. Men man får rabatt får man om man har ett årskort. Men man måste ändå betala lite extra. Och för i Jimmys fall då, så blir det nästan 200 kronor för en ettåring.
Nej men gud!
Ja, det är ganska mycket
pengar. Kostar det 200 spänn?
Ja, nästan. Blir det.
Jag tror inte det är typ 50 spänn. Jag kommer inte gå dit.
Nej, det pågår i alla fall 28 mars till 1 april. Och det är ju inte hela nöjesparken utan kaninlandet. Och sen så är liksom huvudnumret i det här. Det är en musikal med Lisebergskaninerna. Och sen är det då påskpyntat, och för en vuxen då så kostar det 325 kronor, eller ja, alla som är längre än 110 cm. Okay. Och för de som är under 110 cm så kostar det 225 kronor. Och sen blir det lite billigare då ytterligare om man inte går på musikalen. Men Liseberg säger då att priserna ser ut som de gör då för att det är ett event och inte en öppen park.
Ja, man betalar inte bara entré till parken, utan nej, man betalar för att gå på en hel musical.
Ja, precis. Man kan ju välja då att man får ju betala även om man inte går på musikalen. Mm. Då blev det ju 50 kronor billigare ungefär. Men Mårten Westlund säger då att man kan välja bort musikalen, men grundinställningen är att man kommer till parken och går på musikalen.
Det är inte skit mot kaninerna.
Nej, precis.
De har ju övat i ett år för det här. Ska ni bara gå förbi?
Va? Ska du sitta på en bänk här ute då bara istället?
Och sura.
Måste du
välj glädjen och ja, musikalen.
Han säger då att barn i liggvagn går in gratis, men barn som man kan förvänta sig tittar på föreställningen betalar biljett. Precis som man gör om man går på knattebio, säger Mårten Westlund. Aha. Så han jämför liksom lite med någon slags bio då. Ja, det har ju väckt lite uppmärksamhet där i alla fall.
Men jag kan dock förstå att det är lite svårt. Alltså, när ska man dra gränsen? Det är typ så. När de blir typ 4-5 och de förstår precis, musikalen, när, då får de betala.
När kan ett barn uppskatta kultur?
Ja, jag tror små barn kan göra det.
Välkommen
jag
till
ångrar mig. Allvarligt jag backar Liseberg.
Du backar Liseberg, ja, precis. Ja, men så är det i alla fall. Så att om du är liten men vill gå så får du liksom kanske, vänta, du går ut med soporna några gånger så du sparar ihop pengar.
Då får du fråga mamma och pappa.
Fråga mamma.
Goda nyheter! I sommar får Göteborg en ny idrottsfestival!
Det är det här vi får gå på istället för att då kolla och se på Madonna i Brasilien. Du och jag, Fanny.
Fan vad besviken jag blev nu.
Jag med. Sa du idrottsfestival?
Ja, det är alltså en ny... Det är beachfestivalen. Du aldrig nej! Visste att du ville ha.
Nej! Men vänta lite. Jag förutsatte att det skulle vara musik när du sa festival.
Det är beachhandboll och beachfotboll.
Aha, ja, men det låter i och för sig ganska nice.
Vet inte vad det är.
Beachfotboll har jag ingen aning om, men det är väl bara när man har gett upp.
Beachhandboll, är det volleyboll då?
Ja, det är det.
Va? Mm, heter det beachhandboll?
Ja, det heter det när det är på sand.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är i alla fall vid Björlanda, Chile. En av norra Europas största småbåtshamnar. Va?
Vad är det här för hamn som jag inte känner till någonting om i mitt närområde?
Nej. Jag visste i alla fall inte att det var en av norra Europas största småbåtshamnar. Men där finns i alla fall redan en paddelanläggning, minigolf och café som öppnade 2022 och drivs av någonting. Skitsamma, vem bryr sig. Och i juli kommer då en arena för beachvolleyboll, beachfotboll och beachvolleyboll. Vänta lite nu. Beachvolleyboll, beachfotboll och beachvolleyboll.
Ja, det är två samma gång nu.
Står klar. Och under 2 veckor i augusti så kommer den här beachfestivalen att arrangeras med turneringar i då beachhandboll. Hur många? Och beachfotboll. Jag orkar inte.
Det känns
som jag bara säger typ beachhockey, beachdressyr.
Jag tror att du kan ha sagt det 20 gånger. Beachhandboll.
Det kommer vara öppet för allmänheten så du behöver inte oroa dig. Och man kommer kunna boka även lite spontan beachhandboll, beachfotboll och beachvolleyboll. Fan, jag orkar inte prata om det.
Nej, men jag undrar också, jag känner nu bara, varför valde du den här nyheten? Det känns så otypiskt dig att du vill tipsa om
det var
att man kan åka till norra Europas största småbåtshamn ute på Hisingen och spela beachhandboll. Vi bara försöker gå vidare. Vi försöker bara gå vidare nu.
Ja, har du något eller?
Ja, det har jag. 800 poliser ska stoppa plankare.
Just det. Mm. Ja, nu blir jag genast sur på dåligt humör. Nej, men det är väl bra.
Ja, du ser lite gråtfärdig ut.
Det är avskratt.
Ja, det är bra. Hämta dig.
Det tror inte jag att de här poliserna uppskattar om det är så man möter dem.
Nej, det tror inte jag heller. Det är New York som ska intensifiera jakten på plankare och sätter in 800 uniformerade och civilklädda poliser som ska bevaka spärrarna i stadens tunnelbana.
Jaha.
Åtgärden då, skriver TT, är den senaste som myndigheter vidtagit för att få bukt med ökade problem med ordningsstörningar och våld i New Yorks omfattande tunnelbanesystem.
Ja, det Aha. låter ju otrevligt.
Men vadå, misstänker man att det är bara de som plankar då som ställer till problem med våld och ordningsstörningar?
Ja, vad är det för sjuka fördomar?
Ja.
Bu.
Bu. Transportmyndighetens chef Michael Kemper sa under en presskonferens i måndags då: tonen för lag och ordning börjar vid spärrarna.
Nej men gud.
Det var kanske lite...
Men borde den inte vara i hela samhället?
Han kanske menar så här: tonen för lag och ordning i tunnelbanan börjar vid spärrarna.
Just det.
För det make ju sense.
Ja, det gör det faktiskt. Mm.
Om han menar tonen för lag och ordning i hela vårt samhälle börjar vi spärra
det. Utanför tunnelbanan kan det bete hur fan ni vill. Alltså, då, men när ni åker tunnelbanan, då ska ni skärpa er.
Ja, om han, då kanske han tar sitt jobb på lite väl stort allvar, höll jag på att säga.
Ja.
Men jag ser i alla fall att hittills i år, alltså 2024, under 3 månader, så har mer än 1700 personer gripits misstänkta för att ha plankat in i tunnelbanan.
Oj!
Vad blir man menas? Gripen då?
Om
man,
det känns väl lite väl.
Det kan vara något att ha med sig om man ska till New York. Om man tror att det är samma liksom...
skulle ju aldrig våga planka.
Chilla stämning som det ändå har. Nu har det ju blivit lite civila kontrollanter och så här. Men ja, det kan jämföras då i alla fall med 965 påkomna under samma period förra året. Så att 1700 i år, 965 förra året. Det är en stor ökning.
Wow.
Ja, det oj, tidigare i mars läser jag också, meddelade New Yorks delstatsguvernör Kathy Hochul att 750 nationalgardister satts in i tunnelbanan för att hjälpa polisen söka igenom trafikanters väskor efter vapen då, på grund av det ökade våldet. Ja, de kämpar på med tryggheten i tunnelbanan.
Typiskt.
Ja, kan jag få en pyttekort jingel? Den allra kortaste.
Det går väl bra, jag tror det är den här.
Tack så mycket. Jag vill bara också säga något kort om att reality-säsongen drar igång nu.
Låt oss prata om det.
Vi har ju inte sagt någonting om det.
Jag känner att
vi behöver ändå nämna det. Häromdagen så kom ju, om det var igår eller så kom ju både Här är deltagarna i Gift vid första ögonkastet.
Ja.
Och så kom ju också TV4 med Här är bönderna i Bonde söker fru.
Det lär ju inte vara en slump.
Nej. Det kanske är liksom, men det är väl det att knoppar börjar brista, kärleken börjar spira eller
och
något.
Och konkurrensen börjar hårdna.
Exakt, det är väl den grejen också.
Ja. Men när börjar Gift?
Du, igår så kom faktiskt...
Jag bara, igår!
Nej, men igår så kom det här någon slags återträffsavsnitt.
Va? Såga.
Ja. Så då var tacoparet var där, carbonara-paret var också där. Det carbonara-ljudet ligger där så du kan bara trycka på det om du vill höra det igen. Liksom.
Och då har du sparat det?
Det är klart jag har sparat för att jag ska kunna använda det så att när du liksom, när jag behöver göra det lite obekväm.
Jag kan så här klä in mig i lite pasta så kan du få liksom äta upp mig.
Smeta in dig i massa carbonara.
Jag kan lyssna på det.
Sen ser jag fram emot att tejpa för din mun.
Nej. Jag drar ner den här.
Okej, gör det. Du stod ut en stund i alla fall. Det finns, ser jag, en deltagare i Gift vid första ögonkastet i år som faktiskt är från Göteborg.
Va?
Ja. Yeah.
Och en från Borås, ja.
Ja, jo då. Kristoffer, 30 år, projektledare.
Aha.
Det står här om honom att han längtar efter en tjej att föra goda samtal med.
Look no more. Linnea Rönnqvist är här.
Sluta nu.
Men alltså, de är så sjukt unga. Det är ju liksom ingen som är 30 nästan.
Nej, men jag vet ju folk som är 27 och sånt. Och jag känner liksom att, ska inte det vara ett krav innan man gifter sig i tv att man ändå har harvat på lite mer?
Jo, det känns som att de bara, gick inte.
Nej, precis.
Va, du är 26 år.
Ja, jag gick på en dejt, men det var inget bra. Nej. Jag vet inte. De kan ju ha dejtat jättelänge såklart. Men man slås ändå av hur unga de är.
Ja, verkligen.
Jag tycker inte om det generellt när folk är yngre än mig i olika sammanhang.
Nej, men det... vänta tills du kommer upp i min ålder, för då är det bara regel att någon är yngre än dig.
Det var... Ja. Ja, Okej.
Okay. Ja.
Men du är inte så mycket äldre än mig.
Jo, det
du
känns
som 40.
Att... Nej, oh, herregud. Nu avbryter vi genast det här programmet.
Ja, jag vet inte exakt när första avsnittet... Jo, 8 april.
Det ser vi verkligen fram emot. Mm. Det kommer bli mer prat om gift för första gången kastet i tjejtisdag.
Det kommer det verkligen bli.
Garantera. Men idag då, vad har vi pratat om idag? Jo, jag pratade ju om softgirl-debatten som rasat på kultur- och ledarsidor. Är det feminismens totala förfall eller är det bara ett litet gött sätt att leva på?
Ja.
Och sen pratade jag också om Donald Trump och hans enorma borgensumma och hur de ska kunna liksom samla in den,
ja,
om det nu krävs.
Svårt visade sig.
Vad äger den och vad äger den inte egentligen? Ja. Trump Tower? Nej, inte visade sig.
Ett 30 år gammalt flygplan.
Ja, mm. Vad har du pratat om?
Jag berättade lite om att FNs säkerhetsråd nu har godkänt en resolution där de kräver omedelbar vapenvila i Gaza. Och det kunde de göra då för att USA, som har veto, la ner sin röst.
Mm.
Kritik och reaktioner har kommit på det. Fortsätt läs på gp.se.
Ja, sen hade vi ju gäst GPs krimreporter Filip Lyren som pratade om hur man botar en stalker i Danmark.
Ja.
I Sverige, inte än.
Nej,
men vi får
inget...
se om det sprider sig, tänkte jag säga, hela vägen hit.
Precis, med ett stalkercenter.
Exakt. Sen var det ju fågeltenta och du fick alla rätt.
Jag fick alla rätt.
Otroligt bra jobbat av dig.
Tack.
Och du ska ha tack som kursledare,
ja,
för
men,
den här kursen.
Tack själv. Vad kul. Får jag en blomma eller något? Slog du mig nu?
Du får en high five när du har stängt ner reglerna.
Perfekt. Tack till alla som har varit med också. Vad kul det var.
Verkligen. Producent idag var Emily Hagen. Researcher var Alice Dagostar och nyhetsuppläsare var Adam Bergsten. Och så var ju du och jag, Linnea.
Ja, Fannevik.
Ha det gött, alla lyssnare.
Du, detsamma och glad påsk redan
glad,
nu.
Glad, glad påsk.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.